Friluftsliv har under hela sin historia, och inte minst idag vill jag påstå, haft ett väldigt starkt drag utav just uppfostringsprojekt, och låter lite negativ. Fostringsprojekt låter nästan lika negativt. Bildningsprojekt låter lite mer positivt. Pedagogiskt projekt så låter det ganska bra. Men alltså vad det handlar om är att man använder sig av naturkontakten, friluftslivet, de här olika aktiviteterna, att ta ut i landskapet ur något sorts pedagogiskt perspektiv. Det att det fyller en roll som går utöver just den upplevelsen som är just där och då.
Friluftslivet i Sverige har gått från att ha varit överklassens privilegium till något för alla. Men vad har hänt längs vägen? Hur såg friluftslivet ut för 150 år sedan? Och vart är det på väg?
Hej!
Hej! Linnea!
Ja!
I presume!
Hej!
Jag heter Linnea Lotto och det här är Ute med P1, där vi möter Claes Sandell som är professor emeritus i kulturgeografi. Och som tillsammans med Sverker Sörlin har skrivit boken Friluftsliv, från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik, om hur det svenska friluftslivet har sett ut från sent 1800-tal till idag. Och vi ses på den skärgårdsö där Claes bor året om.
Du har hamnat på Aspöja. Varmt välkommen hit förresten. Aspöja ligger ute i Sankt Anna skärgård i Östergötland. Långt ut. Vi är ett 20-tal som bor här året runt. Och sen så på sommaren och på helger och så är det naturligtvis många fler här ute. Säkert ett 100-tal personer, fritidsboende. Det är en världens vackraste plats, tycker jag.
Vi gräver också i Sveriges Radios arkiv för att höra hur det har rapporterats om friluftsliv genom åren.
Och ner för fjället. Ner i dalen kom så iglisterna dansande.
Men vi börjar på Aspöja, som ser ut som en riktig skärgårdsidyll med små röda stugor med vita knutar. Det är ett gammalt jordbrukslandskap och här finns inga bilvägar, utan vi promenerar över ön från båten till huset där Claes bor.
Från början så var det här ett fritidshus som byggdes av min pappa på 60-talet. Och sen så har vi då använt det och så successivt tagit över och byggt ut lite grann så att det fungerar året runt.
Och eftersom det här programmet ska handla om friluftslivets historia så ska vi börja med att backa bandet.
Med nästan alla historiska saker så går det att dra spår liksom långt tillbaka i tiden med spa-verksamhet och olika typer av överklassgrupper som har liksom gått ut med parasoller i landskapet och sådär. Så. Men i lite bredare termer och lite mer som vi då känner igen som friluftsliv och naturturism och sånt idag, säg mitten, slutet på 1800-talet. Då börjar Sverige att industrialiseras. Friluftsliv är ett resultat, en del av att vi blir ett modernt, industrialiserat, urbaniserat land helt enkelt. Och det innebär att det är parallellt med den utvecklingen. Att människor flyttar till städerna, att i större utsträckning att man har andra typer av jobb och så vidare. Och då börjar också det som vi idag pratar om som friluftsliv då växa fram. Så mitten slutet på 1800-talet och runt sekelskiftet 1900, där kan vi säga, där har vi liksom, så att säga, starten av friluftsliv i en bredare bemärkelse.
Och hur såg den ut då?
Framförallt var det små grupper, små välbärgade grupper, de som hade råd, de som hade möjlighet, män från överklassen enkelt uttryckt, som var ute i landskapet. Och där då mötte de här människorna som var ute i landskapet för sin försörjning skull. Alltså alla bönder och fiskare och så vidare. Inte minst i fjällen. Fjällen var tidigt en viktig arena för friluftsliv. Kusterna var också en viktig arena.
Och i det karga fjälllandskapet hade de som redan var bosatta där, framförallt samerna, en viktig roll. De som kom från städerna klarade sig inte på egen hand, utan tog lokal hjälp.
Man fick ju hjälp att få tak över huvudet, att få mat i magen, att hitta ut och hitta tillbaka och så vidare och så vidare. Så att det har byggt på att man har haft olika typer av lokala människor som har hjälpt till när de här personerna har kommit på besök.
Hur länge pågår det här? När får alla andra vara med?
Ja, om vi till exempel som ett årtal sätter 1885 då Svenska turistföreningen startar, så kan vi säga att ja, där någonstans då, så har vi liksom en ganska tydlig start på den här typen av verksamhet. Sen blir det en successiv breddning, framförallt under mellankrigsperioden, 1930-talet, alltså mellan första och andra världskriget. Där har vi en tydlig breddning, en sorts kan jag säga, demokratisering utav friluftslivet. Dels hänger det ihop naturligtvis, som allt annat i den här historien, så hänger det ihop med hur samhället har förändrats. Då är det ungefär hälften av svenska folket som bor i städerna. Och samhället håller alltså på att ändras. Och på 30-talet fick vi sådana här symboliska saker som semesterlagstiftning, till exempel 12 dagars semester. Det fanns fritidsutställningar och så vidare. Alltså bredare grupper på 30-talet. En ganska tydlig symbol tycker jag för det där, det är ju vandrarhemmen som fortfarande finns kvar och är jätteviktiga idag. De startade på 30-talet. Och då kan man ju enkelt uttryckt säga att den tidiga turismen, de hade råd att låta andra människor bädda sin säng och fixa sin mat och alltihop det där. De bodde hemma hos folk eller de bodde på olika typer av pensionat och liknande. Men när man bredare grupper skulle ut, då kunde inte de ha råd med det. Utan då fick man vandrarhem, där du själv får bädda din säng och själv får laga din mat. Men du har tak över huvudet och vissa basmöjligheter så att du klarar dig. Och så det, vandrarhemmet är en typisk illustration av den här breddningen av friluftsliv på 30-talet. Och sen successivt då framåt, framförallt efter andra världskriget med det moderna välfärdssamhället, så får vi då mera av samhällets engagemang i det här också. Med naturområden som man sätter av för friluftsliv, man ordnar med leder och vandrarhem och så vidare, friluftsstiftelser etc.
Samtidigt som fler fick möjlighet att vara lediga kom bekymrade diskussioner om vad man gjorde på fritiden. De timmar då man inte gick i skola, var på jobbet eller sov oroade myndigheter, politiker och folkbildare. Oron gällde främst arbetarklassens unga. Skulle de nu slösa bort tiden med dans eller dålig så kallad skräpkultur? Ett sunt och aktivt friluftsliv har länge ansetts som ett av de bästa sätten att använda sin lediga tid. Det här blev också en viktig politisk fråga under 30-talet. Och någonstans gav det här effekt. Fler och fler gav sig ut i naturen och det märktes av på Svenska turistföreningens kontor 1935.
Stockholm Motala. Ja, nu är vi uppe på turistföreningens kontor och jag har just lyckats armbåga mig fram till chefen för resetjänsten, fru Stenberger. Och jag tänker störa henne mitt i brådskan. Nu skulle jag först gärna vilja höra ett och annat om vart det svenska folket rest och reser i sommar.
För glädjande nog så reser de huvudsakligen inom Sverige. Och framförallt är reselivet i år rörligare än någonsin tillförne.
Jaha.
Man lägger sig inte precis stilla en hel sommar på en och samma plats, utan man vill se sig om så mycket som möjligt. Till kusten har ju ett stort antal resenärer sökt sig en sommar som den här när det har varit så varmt. Men inlandet och särskilt herrgårdspensionaten är ju alltid trevna och där trivs familjerna särskilt väl. Och sen har ju fjällen sin givna publik och skogsvandringarna och fäbodarna har ju också fått sin beskärda del.
Jaha, givetvis. Jaha, och hur är det? Reser man mer i år än man gjorde förra året till exempel?
Ja, vi har betydligt ökat antal förfrågningar och vi har känt arbetsbördan större, men det har också varit roligare att arbeta för att vi har märkt att det har kommit helt andra kategorier av resenärer in i resandeströmmen numera. Glädjande nog så har nästan var en som har en liten semester en önskan att resa och se någonting nu. Det är inte längre bara de början av klasserna som reser, utan alla vill se Sverige och ha en liten upplevelse på sin semester. Och priser och resor är tillrättalagda också för den som har små medel att komma med nu för tiden.
Nu när folk började ge sig ut på egen hand, då behövdes kunskap om hur man beter sig, klär sig och vistas i naturen.
Alltså en viktig roll där, det var ju de organisationer som startade. jag nämnde Svenska Turistföreningen. Där skrevs det en massa om olika praktiska tips om hur man kunde göra och vad man skulle ha med sig och så vidare och så vidare. Och sen så kom det som idag heter Friluftsfrämjandet, som ägnat sig mycket åt sån här verksamhet, att lära människor och så vidare. Scouterna, jätteviktiga. Och även skolan som hade olika typer av verksamheter då för att liksom få ut människor och få dem en viss vana i att vara ute.
Men även Sveriges Radio kunde vara en del av upplysningen. Ebbe Liberat, som införde scoutrörelsen i Sverige, talade här till den skidande ungdomen i Sveriges Radio år 1934.
Det är en sak som jag vill påpeka för er. Angående utrustning och såna där saker, det har ni naturligtvis reda på och klarat upp för länge, länge sedan. Att man ska ha bra på sig om fötterna och så vidare. Och att vallade skidor och bra stavar och bra om händerna och... Och att man inte ska, om det är mycket, mycket kallt, så ska man akta sig för att ta stavarna direkt ur vedbon eller vad det nu står där det är kallt. Utan helst bör man ta in dem en liten stund förut. Så att man inte förfryser nyperna, för det är förfärligt lätt gjort, särskilt om man har bambustavar som är oklädda. Men det jag närmast tänkte på är säkerhetstjänsten, så att säga. För det första ska ni naturligtvis aldrig ge ut ensamma på skidor. Det är predikat gång på gång, både härifrån och på annat håll. Och särskilt såg jag häromdagen ett yttrande utav en av våra främsta skidexperter. Där han säger att en skidtur, särskilt upp i fjällen, där risker kan vara ganska stora, ofta nog är förfärligt stora, är det ansvarslöst att ge sig ut ensam på en skidfärd. Man bör vara, säger han, minst tre. För att om någon olycka händer, de två andra ska kunna hjälpa den andra stackaren. Så att han, att inte något liv åtminstone behöver gå till spillo.
Ja, kloka tips där som ju faktiskt gäller än idag. Och hur vi klär oss och förbereder oss för turer har förändrats stort genom historien, berättar professor Claes Sandell.
Alltså om vi tar tillbaka då riktigt långa tidsperspektivet, så kan vi konstatera att i början då fanns det ju väldigt lite av speciell utrustning om vi går 100 år tillbaka i tiden. Det fanns en del från militären och lite sådär och så, men väldigt lite speciell utrustning. Och i huvudsak så var det naturnära material med nödvändighet, eftersom moderniseringen av samhället inte hade kommit så långt då. Och sen vart efter så har det då skett en, dels en specialisering, så att det har blivit mer och mer speciell utrustning som är bara till för det här uteverksamheten, inte för någonting annat. Och dels har det blivit mer och mer syntetmaterial, specialmaterial. Och idag så är ju det här en jättemarknad. En stor, ekonomiskt betydelsefull marknad. Jag brukar skoja om att det är väl de flesta mountainbikes, de har aldrig mött ett berg överhuvudtaget, för de cyklar på helt andra ställen. Och de flesta av de här speciella jackorna gjorda för Mount Everest, de är inte långt bort ifrån stadens hankostör. Men så det har blivit en jättestor marknad. Och också identitetsskapare. Att man har de sakerna, även fast det inte i första hand ens kanske för friluftssammanhang. Samtidigt tycker jag det är intressant, eftersom jag är intresserad av samhällsutveckling och miljöproblematik, att det alltid har funnits en underström, en liten men ändå underström utav sökandet efter naturnära. Att bygga sin egen utrustning, att använda sig av naturnära material, att ha enkla grejer som går att använda till olika saker, att inte bli fångad utav de här kommersiella utbudet av speciella saker för varje liten detaljaktivitet, liksom sova och lägga ut en massa pengar. Så det har alltid funnits en underström också av det här naturnära.
I takt med att fler ger sig ut på äventyr runt om i Sverige växer också behovet av utbildade guider. 1952 gjordes ett reportage från Västerbottensfjällen där män och kvinnor utbildades till att bli fjällguider.
Och ner för fjället, ner i dalen, kom så iglisterna dansande.
Så här lät det i Sveriges Radio.
Med spadar, snöknivar och pulkor. Vältränat folk, kanske en smula självmedvetna. Men med en klädsamt, självironisk glimt i ögat.
Ja, iglisterna har kommit ner till hemmaven för en liten kort eftermiddagsvila. Och de ser inte så förfärligt härjade ut.
Visst var det busväder, lite vått och kallt. Men det får man ju räkna med när man kör det här livet, att
Man blir våt vissa gånger, fryser vissa gånger, men det ska vara så. Vi trivs bättre med sånt där väder när det bara är sol. Men man bör ju härda och känna på vad kroppen tål, och det fick han göra idag faktiskt.
Ja, här står faktiskt en dam som är med på igloturen, Ulla Stina Uggla från Storängen.
Ja, vi damer har ju varit rätt avundsjuka på de där stora sälta gossarna med hår på bröstet som kan få gå den här trevliga kursen, och nu så har vi försökt att få med ett lillfinger här. Och vi har knogat på så gott det har gått. Det var lite jobbigt ibland, men vi tror nog att vi ska kunna hänga med i fortsättningen också.
Och vad säger pojkarna om det? Har det gått bra med flickor med i lägret?
Ja, jag måste säga, jag har ju bott granne med Ulf flera nätter här nu. Det har ju varit enbart angenämt. Jag menar inte att bo granne, men att bygga granne. Det är så att man blir efter många gånger när det gäller att skotta i snön. De har krafter som man inte kan ana egentligen. Och sedan så är de ju piffiga och trevliga. Det är en fejklick i det vita. Och så sporras man ju hårdare kanske när man ser en flicka komma med en tung pulka efter sig. Och om man många gånger är lite blå, så kommer överkottskrafterna fram då. De har en verklig sisse, det måste jag säga.
Jag förmodar att det här, det är inte enbart för nöjes skull, utan det är för att vi civilister i fortsättningen ska kunna njuta av fjällturerna, och att ni på basis av era erfarenheter ska kunna ge oss turister en förnämlig service när vi kommer hit upp till fjällen.
Det är klart att när man frivilligt gör en sak så kan man slita hund många gånger mycket mer. Men efteråt så är vi ganska säkra på att både de pojkarna, och som vi nu även hoppas de flickor som kommer med, har fått såna erfarenheter att de inte gör dumheter när de tar folk med sig ut i fjället, utan de vet vad verkligen en genomsnittsturist tål och inte spänner bågen för högt.
Ute med P1 handlar idag om friluftslivets historia. Och det är professor Claes Sandell som tar oss igenom lite mer än 100 år av vandring, cykling och allmän rekreation i naturen runt om i landet. Claes pratar mycket om hur friluftslivet har varit en viktig del i att vi som bor här i Sverige tar del av och förstår vår omgivning och hur allt hänger ihop.
Ett perspektiv som var jätteviktigt när friluftslivet startade, slut på 1800-talet, sekelskiftet 1900, det var det nationella identitetsbygget. Alltså, känn ditt land, sa Svenska Turistföreningen.
Och i takt med att färre jobbar och lever nära naturen, så är behovet av att upptäcka de platser där historien och kulturen finns kvar viktig. Ett sånt ställe är Aspöja, där Claes bor och där vi är idag. Det här är en ö som i många år har drivits av jordbruk och fiske, men där turismen tar allt större plats. Helene Forsman driver jordbruk men är också turismentreprenör på ön. Och hon är född och uppvuxen här.
Folk har inte varit så där jätteimponerade av turister, och man har inte velat inom situationstecken då ha ett nytt Harstena. För att där har det ju varit turistanpassat ganska länge.
Hur påverkar turismen en ö som Aspöja?
Alltså naturligtvis både positivt och negativt, eftersom den kan skapa arbetstillfällen. Men sen måste man ju vara lite på sin vakt hur stort man låter det bli. Jag vill inte att det ska bli för stort. Jag vill att det ska hållas till en hanterlig mängd med människor. Eftersom man inte vill att det ska bli... Alltså för stora folkskaror resulterar ju i att markerna slits. För folk har en tendens att välja samma stigar. Och då blir det ungefär som fårstigar. Det slits väldigt mycket.
Om vi säger just till turismen, eller hur har det sett ut från när du var liten? Fanns det folk här då som gick och ville bara titta på naturen?
Inte många. Det fanns ju naturligtvis sommargäster, hette det ju då. Idag säger vi att de är fritidsboende, för att de tillbringar kanske större del av året. Att de kommer även på vintern. Men när jag var liten så fanns det inte direkt några turister. Det gjorde det inte. Man blev lite så här, åh, kolla, det här är några som man inte känner igen. Jag undrar var de kommer ifrån. Det var väldigt ovanligt.
Mm. Jag tänker att den här frågan, att hur turismen... att få ut mer människor i naturen, mot att då tänka på hur naturen också påverkas. Att den finns ju, den frågan ställs såklart över hela världen, men väldigt mycket i Sverige. Hur man ska hålla den här balansen, det är ju inte en helt lätt fråga.
Nej, och en huvudsak där, det är om det finns en demokratisk underlag för det här, va? Alltså en radikal miljöpolitik, vilket vi kommer att ha allt större behovet av. Det med klimatfrågan, miljöfrågor, allt möjligt, resursfrågor. Då måste det finnas demokratiskt underlag för det. Och då måste människor som bor i städerna, de måste ha en chans att uppleva landskapet, va? Alltså var kommer maten ifrån? Var kommer virket ifrån? Vad är det för upplevelser som man har ute i det landskap som brukas? Och inte minst att träffa brukarna, som att träffa Helene här till exempel, som då är en av de som upprätthåller det här landskapet som man är intresserad av att besöka. Om inte den typen av upplevelser finns, utan man bara läser om det här i tidningen eller ser på tv och så vidare, då kan man inte räkna med att det blir något hållbart miljöengagemang. Så egna upplevelser av brukade landskap tror jag är helt centralt. Allemansrätten är en viktig del i det. Lokalt förankrad turism är en väldigt viktig del i det.
När kulturdepartementet definierar friluftsliv låter det så här. Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Men det finns en del i friluftslivet som också kan vara en del i samhällets krisberedskap.
Dels så finns det naturligtvis en rent teknisk praktisk sida. Alltså den som sysslar lite grann med friluftsliv och utomhusverksamhet så där, är ju trots allt lite van vid att fixa mat på ett stormkök, att hålla sig varm, att veta lite grann vilka kläder man har på sig, sådana saker. Va? Men framförallt så tror jag att det är en mental sak. Alltså att man är lite van vid att faktiskt klara sig själv. Va? Att man är ute och säger, jaha, nu blev det ett annat väder. Ja, hur gör vi då? Men var är jag just nu någonstans? Att inte då få panik, utan att lite systematiskt, jaha, okej, karta och kompass, hur fungerar det? Och så, alltså en grundläggande självtillit i att inte hela tiden vara beroende av att mobiltelefonen fungerar och att elen fungerar och att vattnet kommer i kranen, utan att då och då vara ute i sammanhang där man, nej, men det får man fixa på andra sätt. En sån enkel sak som vi stöter på när man är friluftslärare, det är att hur många människor som är helt ovana vid att gå ut och kissa i naturen.
När Naturvårdsverket tillsammans med Mittuniversitetet och Statistiska centralbyrån kom med en rapport om svenska folkets friluftsvanor 2018 visade sig bland annat att närmare 40% svarade att de mycket ofta var ute i naturen på lov och semestrar, och knappt en femtedel var ute ofta varje dag. Vanligast är att ta promenader, arbeta i trädgården och att vara ute med hunden. När jag ber Claes Sandell göra en spaning om hur friluftslivet kommer att se ut i framtiden, tror han att gränserna mellan idrott och friluftsliv kommer att suddas ut.
Alltså i grova drag så vill jag påstå att vi har haft två traditioner under 1900-talet, alltså under moderna samhällets framväxt, när det gäller att röra på kroppen ute på olika sätt, alltså för rekreation och pedagogik. Va? Det ena har varit sporten. Och då har det varit så att då har det varit viktigt att kunna mäta och jämföra vem vann. Så det är liksom den ena traditionen. Den andra traditionen har varit i någon bemärkelse motsatsen, nämligen friluftslivet, naturturismen, utomhuspedagogiken, där man söker upp istället det okontrollerade. Poängen är att man inte vet riktigt hur det är när man kommer ut där. Och man, att idén om att man säger, vem vann den här liksom utflykten i naturen? Ja, men vadå vann? Det har liksom inte gått ihop riktigt. Idag så upplever jag att de här två traditionerna börjar mixas och blandas på ett nytt sätt som vi inte har sett förut. Multisporttävlingar, där man faktiskt kan börja prata om vem vann fjällvandringen. Samtidigt har vi livsstilsporterna som går åt andra hållet. Det är upplevelsen man söker. Och då känner jag igen friluftslivets traditioner utav motiv. Och här blir det någon sorts gråzon, en ganska bred gråzon utav olika aktiviteter och grupper som är både lite sport och så lite friluftsliv. Och då är ju naturligtvis en viktig fråga, men vad blir det då för ideal som tar över på sikt? Är det så att man vart efter kommer att göra fjällvandringen i princip inomhus? Jag menar, idag kan man man kan hoppa fallskärm och man kan göra allt möjligt liksom inomhus, va? Och klätterväggar och äventyrsbadar vi har haft jättelänge. Kommer det att gå åt det hållet så man kontrollerar allting? Eller går det åt andra hållet att att man i sportsammanhang mer och mer börjar, ja men det är rörelseglädjen, det är liksom upplevelsen, det är liksom vad som hände och hur det gick, det var det som var spännande, vem som vann inte så noga. Och att man söker sig ut i det fria, öppna landskapen och upplever nya saker. Vad kommer att se? Kommer det att bli nya kombinationer som vi inte har sett tidigare? Det här är spännande tycker jag.
I nästa program av Ute med P1 möter jag överlevnadsinstruktörerna Torbjörn Selin och Johan Skullman. Det handlar om första hjälpen i naturen, utrustning och att göra upp eld.
Allting för att skapa så att säga framgång i att göra upp eld ligger i förberedelserna. Och jag tänker aldrig ens att försöka starta elden för att jag har förberett allting.